I förra programmet Utan mannen så tittade vi på Jesus inbjudan till alla människor om att få vila. Att finna vila i honom. Mm. Och en trygghet trots den oro som människor upplever runt omkring sig. I dagens program Utan mannen så ska vi titta på ett praktexempel när Jesus illustrerar den här förtröstan på sin fader. Och hur han kunde vara lugn mitt i en stor storm. Så det kommer vi att studera idag, och vi kommer också att se när Jesus stillar en annan storm i två besatta personers människors hjärtan. Klaus, vi följer evangelierna här.
Och vi var igång så var vi ju i den kronologiska ordningen, var vi tittade i Markus evangeliet, och då såg vi bland annat på Jesu familj och hur hans mor och hans bröder reagerade, och då var vi i Markus 3. Sen efter det så fortsätter Jesus sin verksamhet där i Galileen, och i kapitel 4 i Markus då läser vi bland annat om hur Jesus börjar undervisa, men på lite annorlunda sätt än han har gjort förut. För nu börjar han undervisa i det vi kallar liknelser, alltså berättelser, hvor att det är en berättelse som har en förklaring, ett innebörd. Och han berättar några av de kända liknelserna om såningsmannen som gick ut och sådde sät, och hur det växte upp på olika sätt och hur det representerade Guds folk. Och sen berättade han om sinnabskornet och ett par andra berättelser där omkring. Och det här hade varit en lång dag med massa berättelser för folket. Och då är det vi kommer in i vår berättelse nu i Markus evangeliet kapitel 4 och vers 34.
Ja, vi kan läsa så här. Han talade bara i liknelser till dem. Men när han var ensam med sina lärjungar förklarade han allt. På kvällen samma dag sade han till sina lärjungar: låt oss fara över till andra sidan.
Och det har du fått kartan upp nu här också, Jonathan. Så var det vi är nu?
Ja, Jesus har ju undervisat i Galileen, säkert runt Kapernaum.
Så vi är här uppe någonstans, ja.
Och han for då över Galileiska sjön, som är den där lilla ringen där.
Den lilla pluppen här, ja.
Och han åkte över till Decapolis, förstår vi.
Så någonstans en oversjön här.
Exakt, det var i alla fall tanken då.
Riktigt.
Så vi läser i vers 36 vad som händer här. De lämnade folket och tog honom som han var med sig i båten. Också andra båtar följde dem. Så de sätter sig dit ner i båten, åker iväg, och nu får Jesus vila lite grann ifrån folkmassan som har tryckt sig på honom. Men det var andra som också följde med. Så Jesus var inte ensam med sina lärjungar, utan det var andra båtar som faktiskt följde med. Så det visar hur populär Jesus var.
Scenariet för dig, du leker där vid stranden och de drar ut i en båt, och snabbt så springer folk åt ett par andra båtar och hoppar i dem och fyller dem till bristpunkter, och så försöker följa med Jesus, för de vill lyssna mer på honom helt enkelt och se vad det är han gör och lyssna på det budskap som han kommer med.
Jesus han somnar, och vi läser sen vad som händer. De åker faktiskt under natten då här. Då kom det en häftig stormby och vågorna slog in i båten så att den höll på att fyllas. Själv låg han i aktern och sov på en dyna. De väckte honom och ropade: mästare, bryr du dig inte om att vi går under? Om man tittar i Lukas skildring av det så beskrivs det ännu mer. Det står att medan de seglade så somnade han. Då for en stormvind ner över sjön och båten tog in så mycket vatten att den höll på att fyllas, och de kom i sjönöd. Och de gick då fram och väckte honom och sa: mästare, mästare, vi går under. Efter han vaknade och talade strängt till vinden och vågorna, och de lade sig och det blev lugnt. Sedan frågade han dem: var är er tro? Förskräckta och förundrade sa de till varandra: vem är han? Både vindarna och vattnet befaller han, och de lyder honom.
Och går vi tillbaka till Markus där, för nu hoppar du över i Lukas där mitt i berättelsen, hvor att Lukas gav den här detaljen med att det var inte bara båten som fylltes med lite vatten.
Nej.
Men båten fylldes med vatten, så det var sjönöt. Alltså de bara höll på att gå under. direkt det här. Alltså det var verkligen nöt här. Det var SOS direkt där. Alltså de håller på att gå ner.
Och det här var starka, robusta fiskare som var vana vid lite vågor och storm och så här.
Ja, det var inte lite som på sushi som kom in från stan och så, åh, det gångar lite. Du. Nej, det är sant. Men det jag tycker är intressant på Marcus, för Marcus han kopplar tillbaka lite till den berättelsen som vi pratade om sist, som du pratade om i början, i vers 40. Varför är ni rädda? Och det kan man ju fråga sig själv. Alltså, varför är ni rädda? Det är liksom, det är nästan som, vad håller han på med att ställa den frågan? Liksom,
exakt,
vad skulle, vem skulle inte ha varit rädd om jag hade varit i den situation? De fruktade för livet. Och det är det inget att säga till. Men vad är det som vi tar med oss här nu från den berättelse som vi pratade om sist? Som de kanske båda har, liksom också har tagit med sig, för de hade lyssnat på den här.
Förvånansvärt nog så ser vi Jesus otroliga lugn. Han ligger och sover. Jag menar, tänk dig in i det här. De håller på, de öser ur vattnet och de säger, nu är det, går vi under. De ser blixtarna dåna och det, allting är svart. Och sen plötsligt så lyser en blixt upp och så ser de Jesus ligger och sover. Och de blir förskräckta. De säger, vad väcker honom? Och säger, bryr du inte om att vi går under? Förstås bryr sig Jesus. Men han hade ett lugn. Och hur kunde han ha det här lugnet? Vi berättade om den här berättelsen om den författare som hade skrivit den här boken. När hon var i en sjönöd och hur hon hade lagt sitt liv till Jesus. Och därför kunde hon ha frid även i en stormig båt. Och den friden hade Jesus här. Här illustrerar han den. Här visar han att han hade full förtröstan på sin fader. Han visste att det var inte dags än för honom att dö. Så inga vågor i världen kunde dränka den här båten. Och därför så säger han till dem att så lite tro ni har. Varför är ni rädda? Vet ni inte att profetiorna säger att ännu ska inte det här ske? Och de grips utav fruktan. Och Jesus han ställer sig upp också. Och säger till vågorna. Och de här vågorna känner igen sin skapares röst. Och de stillas helt och hållet. Ett otroligt mirakel som alla andra båtarna som också var i sjönöd också får uppleva. Och man kan tänka sig vad de tänker. Här så de har varit med om all samma sak. De har varit i samma sjönöd. Och sen ser de Jesus som gör de här sakerna. Och jag tror att det är en lärdom för oss också, att han kan stilla de stormar som vi går igenom. Vi kanske tycker att nu är det omöjligt, nu har Gud ramlat av sin tron, nu har han ingen kontroll längre över vad som händer. Men det stämmer inte. Gud har kontroll över allting. Och han kan stilla vilken storm som helst om vi bara vågar förtrösta på honom.
Sen är det intressant också här igen, för att jag tycker att den här berättelsen, den hjälper oss också att förstå varför Bibeln har så många olika detaljer, olika personer, olika berättelser, olika händelser. För att olika saker talar olika till oss. Och därför är väl enkel persons berättelse, vittnesbörd, jätteviktig, för vi har olika erfarenheter. Jag tänker på här att lärjungarna, de har följt Jesus nu i flera år. De har sett allt vad han har gjort. Han har botat sjuka, han har uppväckt döda. Det är mirakel efter mirakel, och de har erkänt att han har en gudomlig kraft, att han inte bara är människa, han är inte bara man på jorden, men han har en connection till sin far. Och ända med allt vad de har, så står de i den här situationen och tvekar. Och det förklarar ju något om liksom hurdan vi fungerar som människor. Men när de ser det här, då är det där står liksom att de häpnar och säger, vem är han som båt vind och sjölyter? De var sjömän. Alltså det är lite som tillbaka när Jesus kallade lärjungarna, och vi såg att han gjorde miraklet var han sa kasta ut nätet på andra sidan. De hade fiskat hela natten och inte fått någonting. Och på dagen åker de ut och Jesus säger kasta ut nätet igen. Och de liksom bara skakar på huvudet och säger, det är inte klokt. Vi har fiskat hela natten, det kommer inte bli något. Det här är det värsta tidspunkt att fiska. De kastar ut det ändå. Och de drar in det. Och allt är fullt. Det är så många fiskar de håller på att gå ner igen. Och mm. det miraklet för dem var så stort att de följde honom därefter. För att de hade sett i deras eget liv, i deras yrke, i deras liksom, område hade de sett miraklet. Och det är det samma som hände här igen. Att på något sätt så går det här så djupt och så personligt för att det här är det som är deras område. Liksom. Mm. De är uppväxt på sjön. De är van med det här. De har gått igenom massa olika kamper. Och här står de med något som de vet de inte kan klara sig emot. De vet det här det är en storm som ingen annan vi har upplevt. Och så stillnar han den.
Mm.
Och det beviset för dem är ju så fantastiskt. Liksom, som liksom, wow. Mm. Och det är det Gud, för, som jag tänker, Gud talar till oss på olika sätt.
Så är det.
Det som är fantastiskt för dig är kanske inte fantastiskt för mig. För det, vi har olika upplevelser.
Mm.
Men Gud vet hur han ska tala till oss det var att det liksom går hem.
Det kan vara värt att notera också att det var på Jesus befallning som de här åkte över sjön. Så det var inte att de bara dumdristigt satte ut att nu ska vi åka över sjön mitt i stormen bara för att ha roligt. Och sen sa de Jesus hjälp oss.
Mm.
Utan det var på Guds befallning som de hade följt. Och om vi har det i ryggen, då kan vi vara säkra på att Gud kommer att leda oss.
Och sen var det troligen ingen storm på det tidspunkt heller. Nej. När de åkte iväg.
Vi ska titta på vad som händer sen när de kommer över på andra sidan.
Mm-hmm.
I kapitel 5 i Markus så läser vi vad som händer. Nu kommer de i land och de ser en annan händelse, en vy som är ännu mer skräckenjagande än till och med stormen. Kapitel 5, vers 1. Så kom de över till Gerasenernas område på andra sidan sjön. När Jesus steg ur båten kom en man emot honom från gravarna. Han hade en oren ande och höll till bland gravarna. Ingen kunde binda honom längre, inte ens med kedjor. Många gånger hade han bundits med fotbojor och kedjor, men han hade slitit av kedjorna och brutit sönder bojorna. Ingen var stark nog att ro på honom. Ständigt, natt och dag, höll han till bland gravarna och uppe i bergen. Och han ropade och slog sig själv med stenar. När han nu på långt håll fick se Jesus sprang han fram och föll ner för honom och skrek: Vad har jag med dig att göra, Jesus, den högste Gudens son? Jag besvär dig vid Gud, plåga mig inte.
Mm.
Här så finner vi en person som sägs vara besatt utav en ond ande. Och inte bara en om vi läser vidare här. Men faktum är att...
Ja, det är ju lite intressant det du kommer in på här med hur många var det egentligen. För att både Markus och Lukas berättar om en person.
Mm.
Men Matteus drar faktiskt upp där över två. Och jag kan undras lite på om inte det har något att göra också med kanske hela den här erfarenheten som var så fruktansvärt för dem att liksom uppleva det här.
Mm.
De hade varit i stormen som du säger, men nu kommer de här och så upplever de en människa som kommer rasande emot dem.
Mm.
Och de blir helt ut, säger skräck.
Hoppar i båten säkert igen och försöker fly.
Håller på att ta iväg, precis. Men kanske därför också att två av dem innebar att tänka på det som mannen, liksom, det var bara en person. De skillnade inte på att det var en eller två. Det var inte det där var huvudsaken. Det var skräcken över vad det hände.
Exakt.
Var Matteus var lite mer lugn och han pratade om att det var två personer här som kom ut emot oss.
Mm.
Och det är ju inte det där är poängen om det Nej. Var en eller två. Det är det som händer som är poängen. Och det är de helt eniga om. Mm. Det är ingen skillnad det om vad det var som egentligen hände.
Precis. Den här besatt är ju någonting som, om vi läser vidare, så står det så här i vers 8 att Jesus hade just befallt honom: far ut ur mannen, du orena ande.
Mm.
Nu frågar han honom: vad är ditt namn? Mannen svarade: mitt namn är legion, för vi är många. Och han bad gång på gång att Jesus inte skulle driva bort dem från området. Här så ser vi en person som har många orena andar inom sig. Och de har övernaturlig styrka, märker vi, eller hur? Vi ser att de har slitit sönder bojorna. De har, ingen kunde ro på dem. De var alldeles för starka. Det är någonting tydligt övernaturligt med det här.
Ja, för att börja med att man liksom säger, så kan man ju titta på de här personerna och säga, de hade ett självförstörande beteende. De slog sig med stenar, skar sig, skriver man också en oklovasättelse. Men de skadade sig själv. Och det känner vi ju igen, det beteende från vissa typer av folk, om du har en psykisk litning eller folk som helt enkelt försöker att dölja smärta är annan sak och på något sätt låta den fysiska smärta dölja inre smärta och inre problem. Men de här personerna var långt mer än det. Det var inte bara de här yttre, men oavsett, Jesus kom här för att hjälpa dem. Han kan hjälpa personer som strävar med den typ problem också.
Exakt.
Men de här personerna, som du sa, de hade en övernaturlig kraft inom sig som kom från de här onda andarna som de var besatta av. Så därigenom vet vi att det här var mycket mer än bara någon psykisk litelse. Det här var en besatthet som var en övernaturlig kraft och annorlunda än det vi generellt pratar om idag.
Precis. De mådde inte bra heller utav det här förstås. De var mådde psykiskt dåligt och det här självskadebeteendet som de hade vittnat ju om, att de kände inte den här friden på något sätt som Jesus ville ge dem. Men han for över hit just för deras skull. Och tänkte, ingen har fallit så långt ifrån Jesus att han inte kan rädda dem. Om de vill bli räddade så finns de, så kommer Jesus till dem. Det spelar ingen roll hur långt du har gått. Om du vänder dig till Jesus som de här gjorde, de föll ner inför honom. Och trots att de inte kunde kanske uttrycka sin sorg, utan det var bara de onda andarnas röst som talade igenom dem, så fanns det nog säkert en längtan efter den här friden.
Någonstans inne i dem så var det något som berättade om att den här mannen kan hjälpa oss. Den här mannen kan göra något, och de faller ner, som du säger, för honom. Och så är det vi får berättelsen om vad det är som händer här med den dialog. För vi ser ju också det igen med dialogen, att de onda andarna som känner igen Jesus. Ja. Och det har vi sett förut i andra berättelser med besatta personer. Både de onda andarna känner igen honom och börjar bekänna, och Jesus tystar ner dem. Och vad är det som händer då?
Ja, vi läser att där så gick då en stor svinjord och betade vid berget. De orena andarna bad honom, skicka iväg oss till svinen så att vi kan fara in i dem. Det tillät han, och då for andarna ut ur mannen och in i svinen, och jorden störtade sig ut för branten ner i sjön. Det var omkring 2000 svin som drunknade. Nu, det är ganska intressant att lägga märke till att legion, som de säger att de var, det är en latinsk term då, som är en häravdelning på omkring 6000 man. Nu vet vi inte om det var exakt så många som det handlade om, men det här var det 2000 svin som alla blev besatta också och drevs ut ur förbistupet, eller ut ur överstupet. Och man kan tycka, varför tillät Jesus de här grisarna att bli besatta? Det var inte någonting okärleksfullt som han gjorde. Utan troligtvis de här personerna, för det första kan man ju nämna att svinen i den här kulturen, de var klassade som orena. Och de här hade 2000 svin som de livnärde sig på. Och ibland troligtvis så handlar det här om att Jesus ville skydda dem ifrån det som han har undervisat på andra ställen om mammon, alltså det här med bedrägeriet för girighet och pengar. Sånt vill han skydda dem från, och därför tillät han ibland sådana här ekonomiska kriser.
Det är det viktigt, just den här poängen som han tillät, för att det var inte han som skickade dem dit.
Nej.
De frågade, och Gud har alltid en acceptans, om man ska säga, den fria viljan. Så han tillåter det här att hända. Men det är också intressant här igen, för genom det tror jag också att Gud tillåter det, för att de onda andra nu får igen visa sig vad det in är de efter. För de får ju inte bara in i svinen och så levde det uppe på backen i svinen. Det står att de störde sig ut ovaskanten och dog.
Mm.
Det vill säga att det enda de här onda andarna var efter, det var att förstöra.
Mm.
Och dra bort och göra död och skada. De bryr sig inte om någonting.
Nej.
Och det är det vi ser genom det här. Och att det kanske också så småningom efterhand som liksom den här berättelsen begynner att spreta ut sig, för det kommer vi ju till sen.
Mm.
Att folk begynner att se vad det är, liksom är slutresultatet av ondskan.
Mm.
Ondskan är förstörelse och död av allt som den kommer i närheten av.
Och det var ju det som hade hänt med de här männen också. De var helt nere i botten, bodde Precis. Bland gravarna, mådde fruktansvärt. Och det är hit som synden leder.
Mm.
Det var det som och det är det som Jesus, som den här berättelsen illustrerar. Vi kan läsa vers 14 i Markus, vad som händer här i kapitel 5. De som vaktade dem flydde och berättade detta i staden och ute på landsbygden. Och man gick för att se vad som hade hänt. Och när de kom till Jesus och de såg den besatte som haft legionen sitta där, klädd och vid sina sinnen, blev de förskräckta. De som var ögonvittnen berättade för folket vad som hade hänt med den besatte och hur det hade gått med svinen.
Mm.
Då bad man att Jesus skulle lämna deras område. Det här är en ganska sorgligt resultat. Här har Jesus befriat dem från dessa två besatta personer som har förstört allting i deras område. Har varit skräcken där. Ingen har vågat sig i närheten av dem. Och nu sitter de helt vid sina sinnen. De är klädda, de är inte nakna längre som de var förut.
Mm.
Och i sina sinnens fulla bruk. Det här är evangeliets effekt på människor.
Mm.
En person som har varit utom kontroll. När Guds ande får inflytande över dem. Så blir de mer lugna, säkert. De blir mer allvarsamma. Eller de blir glada. Men de blir också mer, tänker på viktiga saker i livet.
Mm.
Och vi ser den här friden som de får uppleva, som de inte hade tidigare. Och här så skulle borde ju människorna i Dekapolis ha glatt sig över det här.
Mm.
Men det gjorde de inte, utan de tänkte vi måste bli av med Jesus.
Nej, alltså, tydligen så har de ju ändå vetat särskilt mycket om Jesus på det här tidspunkt. Och det de ser är två kontraster som de har svårt med att liksom hitta ut. Och på det ena sättet så ser de två som var betatta, de visste ju om, de kände till dem, all den skata de hade gjort och vem de var.
Mm.
Och plötsligt ser de sitter där helt vanliga människor klät av sitt fulla sinne igen.
Mm.
Och på andra sidan så ser de 2000 svin som de har haft, som har stötat ner sig och som har dötat, och den otroligt stora finansiella förlust som det har varit att förlora 2000 svin.
Mm.
Och det är ingen liten grej. Alltså det här har ju varit jättefinansiell förlust.
Mm.
Och utan att liksom på något sätt troligen känna mycket mer till vem den här mannen var, så sitter de med de här två kontraster och säger wow, det här vågar vi inte ta oss till. Liksom. Och det här, det blir för dyrt i planboken. Mm. Även om det har varit något bra här, så är det för dyrt här. Och de skickar iväg honom.
Mm.
Men vi läser ju, om man liksom ska hoppa tillbaka igen, så kommer han ju faktiskt tillbaka senare igen och får en helt annan mottagelse. Och därför är det, jag tror, att slutsatsen vi får dra är att på det här tidspunkt har de inte visst mycket om vem Jesus inne var.
Det är sant.
Och de reagerar ut från resultatet finansiellt om vad det här kostar dem. Och så är det här, det vill vi inte ha något med.
Och Jesus åker därifrån. Han går med på deras råd. Och han,
ja, det står, alltså igen, han respekterar deras,
han respekterar deras fria vilja.
Mm.
Med vers 18 så står det, när han steg i båten så bad mannen som hade varit besatt att han skulle få följa med honom. Men Jesus tillät det inte, utan sa det, gå hem till de dina och berätta för dem allt vad Herren har gjort med dig och hur han förbarmade sig över dig. Mannen gick då och ropade ut över hela Dekapolis allt vad Jesus hade gjort med honom, och alla förundrade sig.
Mm.
Jag tror att det här ligger till grunden för att han fick ett gott mottagande andra gången han kom dit. För nu hade dessa besatta personer kunnat berätta sitt vittnesbörd om vad Jesus hade gjort för dem. Och då fick de upp ögonen för vem Jesus var och allt som han kunde göra. Och därför var de villiga att ta emot honom ännu mer. Jag tror vi kan lära oss mycket från det här.
Det är ju det som ofta är det, att många tar tyvärr beslut för eller emot Jesus utan att veta vem han är, utan att veta vad det är han står för. Och det är det som vi ser här också. Och det är därför vi också, som vi har sagt många gånger i den här serien, säger att ta chansen till att lära känna vem mannen Jesus var. Vad han stod för, hurdan han levde, vad han önskade och vad han kan göra för oss och hurdan han kan vara relevant för oss idag. För det är genom den kunskap som vi kan få genom evangelierna i Bibeln, i den berättelse som vi läser, som vi följer här igenom, som verkligen kan berätta om vem han var. Och där kan boken Mannen, som vi också följer, vara en stor hjälp till dig också i att dyka djupt i Bibelns sanningar, i evangelierna, till att förstå dem för dig själva och lära känna honom. Skriv gärna till oss på feedback@lifestyletv.se, feedback@lifestyletv.se. Berätt ditt namn, din adress och vilket språk du vill ha boken på, svenska eller på norska, så skickar vi den till dig så du har möjlighet till att följa med i serien, i det vi studerar tillsammans och utforskar vem mannen Jesus var och hur han förändrade världen. På återseende nästa gång.